Hej allihop och varmt välkomna ska ni vara till Nytt Spel Plus, podcasten där vi på ett lite onödigt komplicerat sätt tar oss an våra gamla favoritspel och ser på dem med både gamla och nya ögon. Jag som pratar heter David Nylander och när jag var liten ville jag inget hellre än att titta på den gamla 70-talsanimen Starzinger, men fick inte för att mina föräldrar tyckte att det var för våldsamt. Det lät jag dock inte hindra mig och resultatet, det har ni ju här, är det jag. Den som återigen slår följe med mig trotsade bättre vetande som barn och fortsatte spela Skyblazer tvärt emot sina föräldrars uppmaningar samt att det gav honom samt att det gav honom faktiska mardrömmar.
Ett magiskt monster.
Ja, Otto Lindgren. Hej Otto.
Hej David.
Så går det.
Ja.
När man... när man är väl förberedd och allt vad det är.
Perfekt. Magic nightmares.
Mm. Det är... Magiska fackdrömmar.
Ja. Fuck! Är det... Ja.
Självspäckandet började i väldigt tidig ålder.
Ja.
Låter det som.
Oh ja, ja men precis. Alltså det... Det här Skyblazer som jag har tänkt sedan länge att vi också ska spela i podden. Så jag, så jag ska kanske inte berätta för mycket av det. Men har en del obehagliga bitar i sig. Och som när man är sådär 7 år gammal som jag var när jag spelade det här. Så blir det i slutändan ganska obehagligt. Så att jag drömde mardrömmar. Varje natt efter, alltså ofelbart efter att vi hade spelat det här när jag var liten. Mamma och pappa tyckte att men det här var inte alls bra. Så att då fick jag liksom inte spela det på ganska länge. Och sen så när jag var lite äldre och man tyckte att men nu borde det funka bra. Eller jag tyckte att jag hade kommit över det, så tjatade jag till mig att jag fick spela det igen. Och drömde... Asläskiga mardrömmar igen. Men då var jag liksom så investerad i det. Så då berättade jag ingenting. För att jag skulle kunna få fortsätta spela.
Men holy crap. Det är hängivenhet.
Ja, jag som barn är man ju så jävla rädd för mardrömmar också.
Ja, men verkligen. Jag vet att jag hade ett sånt där. Med, eller en sån liknande grej. När det liksom kom tillbaka gång på gång.
Mm.
Att det alltid, det var liksom fortlöpande mardrömmar nästan så. Från Bröderna Lejonhjärta.
Okej.
När de, alltså filmatiseringen, när de bränner in kattlamärket i bröstet på Jussi. Det var en sån för mig.
Och
när man såg den och var liksom 5-6 år.
Och det fick du titta på?
Ja, alltså det var ju så här Astrid Lindgren och jag tror till och med att vi såg den någon gång på lekis typ, eller så här alltså väldigt tidigt.
Ja, för fan.
Alltså, i skolan. Ja, det var helt åt helvete, för det var en sån där grej som det brände sig fast. Och hängde med.
Nej, David, vad dumt.
Ja, just. Ajajaj. Too soon, fortfarande. Nej, men för det... Och jag vet också att jag tänkte så här... Att jag hade liksom lärt mig det här. Att det är någonting som jag tyckte var läskigt en gång. Eller som har skrämt mig någon gång. Det liksom avtar efter ett tag. Jag hade liksom lärt mig det. Att, det kommer sluta vara läskigt. Jag kommer glömma bort det här.
Mm.
Att man... Så här, man kommer på sig själv med att oj, det var jättelänge sedan jag tänkte på det här. Det har gått jättelång tid utan att det har stört den liksom. Men det här lämnade ta mig fasen aldrig i mitt huvud, utan det var där hela tiden. Det gick inte en dag under väldigt, väldigt lång tid utan att jag tänkte på det där.
Okej.
Jag kan tänka mig, eller jag kan inte tänka mig att man vill tillbaka till det då riktigt, men jag...
Nej, men jag var väl kanske...
Jag kan ju tänka mig hur det är.
Jag var väl för dum på något sätt för att... Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur det gick till, men jag tyckte på något sätt att det var värt det ändå.
Och blev överlistade Darwin på något vis. Du liksom bara fortsatte, även fast du skulle ha stannat där.
Ja, men precis. Jag borde lärt mig mina misstag, men nej.
Nej.
Nope. Ja, men just mardrömmen känns som att det kan man ju prata om länge. Så vi kanske får släppa det.
Ja,
innan jag börjar berätta om min återkommande mardröm där min farbrors ansikte var på olika personer i en mardröm. Jag blev jagad av en dvärg med min farbrors ansikte. Och sprang in i ett torn och klättrade upp för en stege för att komma undan. Och möttes vid toppen av stegen av en bebis stor som en vuxen person. Nej, med min farbrors ansikte.
Ja, men alltså det hade ju inte spelat någon roll vems ansikte det var. Det är ju body horror.
Men det var samma person. Vart jag vände mig så var det liksom.
Nej, fy sjutton.
Och jag är egentligen jag är inte rädd för varken dvärgar eller bebisar idag. Men det kändes...
eller din morbror.
Nej, precis. Men det var väldigt konstigt.
Men ni har haft en jättefin relation.
Ja, det har vi, absolut.
Sen dess.
Absolut, ja. Och nu har vi ätit om drömmen i alla fall.
Ja. Precis. Vi började på Starsinger och slutade i mardrömmen.
Yes.
Ett monster, det är det som...
Ja, precis. Ett elektriskt farbrormonster.
Det är det som knyter ihop säcken.
Ett bebismonster.
Mm. Monsterfisken. Och så vidare. Det känns som att vi kommer kunna trampa vatten hur länge som helst, så vi kanske bara ska kasta oss ut.
Ja, det tycker jag.
Behöver inte hålla på med formaliteter och sånt där skit som...
Nej, men vi kan väl
vi kan konstatera att vi är trötta och tankspridda båda två.
Ja, precis, och inte i vårt mest effektiva sinneslag just nu.
Nej, yes.
Men det kan nog gå bra det här ändå, tycker jag.
Mm.
Men vad har vi spelat till idag, David?
Idag har vi spelat den lilla indiepärlan The Unfinished Swan. Jag kan ta min anknytning till spelet först. För det här fick jag ju testa hos dig. För, kan det vara? 5-6 år sedan,
ja,
kanske?
Ja, men det är nog mer än så, tror jag. Kan det vara 7 eller 8 år sedan?
Som bara så här, nu spelar vi lite PS3 här. Testa det här, David.
Mm.
Och jag hade ingen aning om vad det var. Och första mötet var väl lite speciellt. Just där kan vi komma in på senare, själva spelsessionen. Men jag kommer ihåg att jag var väldigt fortsatt nyfiken på det och ville ha mer.
Mm.
Efter att vi hade spelat en halvtimme knappt.
Ja,
det var inte länge.
Nej, han vill bara visa det lite grann.
Ja. Så det har ju legat, det är en sån där som jag har köpt på någon rea för länge sedan och som bara har legat där, och det kom på relativt nyligen att, ja, men just det här måste vi spela.
Mm.
Det gör vi nu, ja. Det tar vi till podden.
Ja. Jag blir så glad när du berättar om det också, för att det påminner mig om att det är ju så här vi har tyckt om att umgås innan podden också, att, eller i alla fall jag, det är kanske främst jag som tvingar dig att spela mina gamla spel, har det varit förr liksom. Så, ja, men David, du borde också få uppleva det här. Det är i vissa fall uppskattat och i andra fall inte, men
ja, men exakt.
Ja, men det
ja, okej, okay, vi kan väl testa Kingdom Hearts.
Ja.
Kul det ska bli.
Ja men jag tycker ändå det är lite mysigt att vi har ju hållit på med det här ett tag innan podden. Ja. Det tycker jag. Det är något fint med det liksom.
Ja, men precis, jag har inte gett igen så mycket. Alltså ens med spel som har varit trevliga upplevelser. Att jag har så här, ja men nu det här åt och testa det här tyckte jag om när jag var ung, att alltså innan podden.
Nej, precis.
Jag är nog Jag är väldigt, vad säger, kanske lite så här, egoistisk med mina spel. Att jag vill sitta och hålla på dem själv.
Eller någonting. Kanske det. Men jag tror också att det kan ha något att göra med vad man har för förläggning, hur man vill, hur man är som person. Jag tror att jag kanske ibland har haft ett behov av att försöka hävda mig genom att visa vilka bra spel jag har spelat. Eller, så här, att jag vill, eller vill imponera genom det. Jag tror det kan ha varit så också.
Du flexar dina spelmuskler.
Ja, men precis.
Kämpa de här.
Så kan det ha varit, nu när jag tänker efter lite grann. Ja, vi behöver...
Ja, men och bara en sån enkel sak som att du föredrar till större del än vad jag gör att spela tillsammans med folk också.
Ja men visst, så är det.
För mig är det mer än på min egen kammare grej.
Ja, men och det kan nog grunda sig lite i det också. Att, men då gillar jag att försöka involvera folk i det. Och det här är ju ett spel som passar väldigt bra, tycker jag. Att ha med sig någon när man spelar också.
Baksätesspela. Har du gjort det nu?
Lite grann faktiskt. Har jag nu suttit med. Hon blev lite besviken när jag hade spelat sista kapitlet utan henne. Så det ska jag nog spela om så hon får se sista. För det var ju ganska kort ändå.
Ja. Men hur hittade du det här? Eller?
Det är inte roligare än så att när jag vid något tillfälle fick ta över pappas gamla PlayStation 3. Det är ju, alltså... Vi har ju haft konsoler hemma som liksom inte var mina utan som var alltså familjens Super Nintendo och PlayStation och PlayStation 2. Och sen efter att jag hade flyttat hemifrån så köpte pappa en PlayStation 3 till sig själv och så har han spelat det. Och när han sen köpte PlayStation 4 så hade han inte behov av den längre. Så att jag tror att det var 2012 eller 13 kanske. 13 måste det ha varit. Som jag då fick låna pappas PlayStation 3. Och det är den jag har fortfarande. Så jag har ju lånat den på ganska långt perspektiv. Och då var det så att då hade han alltså köpt spel när det var rea och laddat ner. Och så hade han liksom en mapp då med jag tror 36 titlar eller någonting. Oj. Nedladdat på PlayStation 3 så fortfarande ligger på den. Så det är lite allt möjligt. Jack and Dexter och alla möjliga. Och så sa han att ja men du, det här spelet, The Unfinished Swan, det tror jag att du skulle gilla. Och så spelade jag då för, ja men det är ju 10 år sedan idag. Så är det. Så att jag blev tipsad av min farsa och spelare.
Det är någonting... det är lite så här små... Ja, vad ska man säga? Det är väldigt... verklighetsfrånvänt. Det är ju konstigt att säga. Men det är så olikt min egen... liksom koppling till hur spelande och spelintresse funkar, för att det är liksom, att säga att ens förälder spelar spel, det är liksom, det finns inga sådana föräldrar i min värld, alltså jag känner inga sådana, nu känner jag ju din pappa, men ja. Alltså ja. Mina föräldrar eller liksom kompisar när jag växte upp eller kusiner eller något sånt, det är ju inga föräldrar som har spelat spel. Nej. Eller varit spelintresserade alltså ens suttit med och spelat.
Nej,
när jag har spelat så.
Nej, men lite ovanligt är det väl kanske. Alltså sen pappa var ju intresserad av spel och datorer tidigt. Och hade ju alltså gammal jävla dator och programmerade in eller fixade så att vi hade Snake på det när jag var ganska liten liksom. när det var coolt att ha. Och jag minns att vi spelade det här spelet när man kastar bananer på varandra. Det är två apor som står på höghus. Oj, och så skriver du in siffror för vilken vinkel du vill sikta och vilken kraft du vill ha för att försöka kasta bananer som exploderar på den andra. Alltså riktigt gammalt.
Det här var jag tvungen att... Gorillas heter det tydligen.
Ja, och jag tror att det är ett gammalt DOS-spel liksom.
Ja, men det är typ som Worms, fast man inte kan flytta på sig då kanske. Alltså att du står ja, liksom med olika ja, nivåer.
Ja, men, det, ja, men precis. Så. Det kan man väl säga. Det är nog närmaste liknelsen man kan göra. Men,
ja, vad kul. Ja.
Så att det har egentligen inte varit så otippat. Men för den generationen, absolut, så är det kanske inte det vanligaste. Så det har ju varit... Och det har varit kul. Lite delat intresse där. Och jag menar, vi spelade ju Age of Empires och den typen av spel. Så satt vi liksom bredvid varandra. Och så, ja, men, då brukar det oftast vara att pappa spelade. Och jag satt bredvid och sa vad vi skulle göra. För att jag inte hade kontroll nog för styrning, typ. Ja, men och så. Och å andra sidan så har min mamma alltid hatat tv-spel och tyckte att det är tidsödande och hemskt. Hon tyckte det var så väldigt jobbigt när det var spel där det fanns skjutvapen och man kunde höra skottlossning.
Okay.
Det minns jag väldigt starkt från någon gång när han och jag spelade Fear Effect. Han hade precis fått ett maskingevär och så gick vi runt och sköt det lite grann för att bara testa det. Och så ropar mamma utifrån köket, men jag vill inte höra när de skjuter ihjäl varandra. Det är så otäckt. Så att man... vi har ju haft dubbla perspektiv i familjen. Så.
Precis, stod Kjelle då i andra änden av huset och skrek, nej, kom igen nu, ge dem vad de tog.
Nej, den gången var väl inte pappa med, tror jag.
Nej. Ja, men vad spännande.
Han var väl förmodligen ute och kapade ved.
Ja, med sitt maskingevär.
Ja, precis. Eller med sin blockflöjt.
Ja.
Men nog om min far kanske.
För ja. Och till ett annat skjutspel som inte...
Ja, men som inte är...
Alls är så våldsamt.
Ja, men precis. Och det är ganska trevligt. Vi har alltså då spelat The Unfinished Swan. Och det är ett äventyrspel med fokus på att utforska och lösa pussel. Det är också ganska narrativt eftersom man stöter på den här berättarrösten som berättar en historia om den här konungen som man liksom följer hans historia. Spelet följer pojken Monroe som jagar efter sin bortgångne mammas ofullständiga svan som har rymt från sin tavla. Och i jakten så hamnar han i ett helt kritvitt kungarike och hittar de här nedskrivna delarna av historien om det nu tomma rikets konung. Spelet är utgivet 2012 av Santa Monica Studio, skapat av Giant Sparrow Games. Santa Monica Studion har ju blivit ganska stora. Är mest känt för sin spelserie om den arga greken Kratos. Alltså God of War.
Oh.
Men de har också en extern avdelning för spelutgivning och sponsrande av indie-titlar. Och mest känt av de utgivna spelen från den externa avdelningen, just inte delen, de har ju externa delar där det är större titlar också. Twisted Metal-serien och allt mer. Men av indie-titlarna så är den största Journey av That Game Company. Och så förstås The Unfinished Swan. Nu då. Så att det är två stora spel. Och Giant Sparrow, de skaparna av spelet, alltså The Unfinished Swan, de har bara släppt ett andra spel som heter What Remains of Edith Finch från 2017.
Har du spelat det?
Nej, men jag är rätt säker på att jag har det i Steam-biblioteket.
Jag tror att jag har det också. Jag måste kolla här.
Det är ett sånt där som jag har... Jag hade för mig att det... var uppföljare på det här The Vanishing of Ethan Carter.
Det var precis min tanke också när jag hörde om det första gången.
Ja.
Bara för, det är så himla likt namn, så det kan ju inte vara en ett sammanträffande, men det verkar det ju vara.
Jag tror faktiskt att det är det. Ja, nej, jag verkar inte ha det, men det går ju att komma över. Men det hade varit kul att spela det också och fortsätta vår studie av Giant Sparrow Games. Det går rätt så fort att komma igenom deras bibliotek, kan man säga. Kul vad jag kände mig taskig. Men, också det är ett narrativt spel i första persons perspektiv. Precis som det här The Vanishing of Ethan Carter. Och de har ju typ samma omslag på också. Ja. Det känns så väldigt likt. Det kan vara så att jag har missat någonting, att de faktiskt är besläktade på någonting på något sätt.
Nej, men jag tror inte det. Det är väl olika... Developer, The Astronauts. Ja, det är någon helt annan. Ja, nej, det är inte alls, nej, det är inte alls samma studie.
Nej, det
är
bara, de har precis samma typ av vad ska man säga, evokativa titlar. Och
sen finns ju The Suicide of Rachel Foster också.
Just det, ja precis.
Det är ju ytterligare en.
Ja, men det är väl samma utvecklare. Inte det samma gäng som har gjort Ethan Carter.
Det står som en annan.
Jaha. Ja, här kan man verkligen grotta ner sig. Det lär ju finnas en uppsjö av såna här walking simulator story berättarspel.
Säkert.
Men just Giant Sparrow företaget, de hittar vi typ inte så mycket information om. Det är ett gäng på 13 personer vad jag kan se.
Ja, men precis, det är bara en sån sak att det inte står att det är så här, så många, utan att det är en bild man får titta på.
Ja, precis, så har jag räknat om. Så att, ja, men det, ni får inte så mycket mer om det. Men en liten rolig trivia är att det här spelet, de skapade konceptet kring det på några månader i 2008. Och så tävlade de i Independent Games Festival. Men de förlorade mot Tag, colon, The Power of Paint. Och som vid första anblick ser ut att vara en variant på samma mekanik som ligger till grund för Unfinished Swan, men är inte lika narrativt intressant. Om en får killgissa, alltså, så är det så det ser ut.
Det är ju fulare också.
Ja, fulare också. Främst det kanske.
Tycker jag.
Det är, men vi vet ju ingenting om det egentligen. Men mer än vad vi har sett på screenshots. Men rösten till kungen, som är en viktig karaktär i det här spelet, alltså The Unfinished Swan, spelas av Terry Gilliam, som ju är en i Monty Python-gänget.
Jag har svårt att placera honom liksom i deras sketcher liksom, alltså någon karaktär han har kört, så jag lyckas inte hitta någon bra bild.
Han är ju han är ju alltså mest känd för sina jävligt bra filmer.
Ja,
egentligen. Han är väl med, han är väl med i Life of Brian.
Det är inte han som är Brian, va?
Nej, det är det ju inte. Jag tror helt enkelt att det är så att eftersom han har inte riktigt lika slående utseende som de andra, så tror jag att man liksom jag tror att man inte lägger märke till honom på samma sätt riktigt.
Exakt.
Ja, men precis, i The Holy Grail så är det han som bär runt på packningen till kung Arthur till exempel. Det är den typen av roller han har haft. Han har ju ändå varit med, men
han har mer varit bakom.
Precis.
Det, manusarbete och sådär.
Ja, men och det ser ut som att han ofta haft typ näsprotes och grejer, haft mask. Men i alla fall lite kul att de har fått med en så jävla känd person och göra kungens röst. Det tycker jag är så häftigt. Sen så är det den här kvinnliga berättarrösten som är mer genomgående i hela spelet, som tillhör Julie Parry, eller Julie Parry. Som vi inte hittar någon annan information om heller. Så kan det gå. Och sen en sista lite rolig grej bara. Det här huvudmekaniken i genom spelet är ju att man skjuter bollar med färg omkring sig. Och hela spelet börjar med att allt är kritvitt och du ser ingenting. Och så skjuter du en boll med svart färg och så får du ett litet färgstänk. Och så kan du börja orientera dig var du har kastat färg. Det är ganska ont om troféer i det här spelet. Eller achievements liksom. Mm. Men den svåraste är att du ska ta dig hela vägen till vakttornet i första banan. Och utan att kasta fler än tre bollar.
Jaha.
Och det är bara lite lustig utmaning.
Vad spännande. För jag har ju spelat det här på PC men via Epic.
Mm, okay.
Och de har ju inget achievement-system.
Nähä, okej. Okay. Mm.
Så det var ju kanske skönt
ja,
för mig att jag släppte.
Ja, men det var väl lika bra då.
För det lät jobbigt.
Ja. Men det är kort om The Unfinished Swan.
Mm. Jag tänkte bara ta vid där på just det här med hur spelet börjar. För det är ju en liten introsekvens med stillbilder och den här kvinnliga berättarrösten.
Ja, precis.
Och sen blir ju allt bara vitt.
Mm.
För det kommer jag ihåg när vi satt och spelade, eller när jag fick testa det hos dig, att så här, men vad ska jag göra liksom? Jag satt och tryckte på knappar, det hände liksom ingenting. För jag vet inte om jag tryckte på start någon gång.
Prövade du?
Och att det liksom pausade och så här, så det liksom tryckte lite fram och tillbaka.
Prövade du att gå och märkte att man hör fotstegen?
Det minns jag inte.
Nej.
Kan ha varit
för mig att man hör om i alla fall.
Ja, men precis. Men jag minns inte hur det var då. Men sen har jag för mig också att man har ett litet sikte.
Ja.
Eller man ser liksom en markör var siktet är. Och att jag lade märke till den. Och bara, men vad fasen är det jag ska göra? Och sen tror jag att jag kom åt den här... Det är triggerknapparna ju så här.
Ja, på, precis.
På datorn är det ju bara vänsterklicka med musen. Och så bara... Allt blev svart.
Ja.
Och jag bara, men... Jaha. Vad ska jag göra nu då? Så här, för då liksom, och då kom jag ihåg att jag försökte... Så här, jag liksom titta runt med kameran. Men det var svart överallt. Det gick liksom inte att göra någonting. Och att det här höll på så absurt länge. Alltså hela det här första mötet kanske varade i typ 3-4 minuter innan... Jag tror du liksom, men David, pröva att gå lite.
Ja.
Och då liksom då backade jag ju från den här väggen som jag hade råkat ställa mig precis intill och skjuta på så att allt bara blev svart.
Ja, precis.
För jag testade, nu visste jag ju vad jag hade att vänta mig, så nu var jag tvungen att liksom kolla om jag kunde återskapa det, men det är svårt.
Mm.
För det första att hitta en vägg.
Ja.
För det är ju ganska stort rum man är i, och sen att liksom få färgen att täcka. Ja, det var, jag vet inte hur.
Nej, men, och det är lustigt för att precis det där hände mig också när jag spelade första gången.
Jaha.
Ja. Oj. Att det var helt vitt, det blev helt svart när jag kastade första bollen. Och alltså, ja, men har det blivit något fel? Har jag haft sönder det? Ska jag starta om liksom?
Precis.
Det är jävligt kul.
Did I break it?
Ja, men så då backar du ju bakåt och så ser man bara den här svarta ringen av där färgerna hamnat på väggen.
Mm. Precis. Just det.
Mm. Och sen så börjar man ju utforska då och ta sig fram.
Mm.
Och man skjuter ju färg för att få fram sin värld egentligen. Det är ju som att ingenting finns innan man skjuter det. Men när man väl kommer ut ur det första rummet så börjar man ju höra fågelkvitter och vindspel. Och,
ja, på porlande vatten.
Ja, precis.
Och sånt där.
Och så här har du ju spelat med hörlurar då, hoppas jag.
Ja, eller
ljud på, i alla fall.
Ja, i alla fall.
För det är ju så jävla läckert med ljudet i det här spelet. När man inte ser någonting så blir det så häftigt. När man plötsligt fattar att men här finns det ett träd bakom mig för jag kan höra vinden vina liksom.
Mm. Jag tror att det inte gjorde riktigt lika starkt intryck på mig nu, för jag visste ju att det fanns grejer.
Mm.
Så jag, för jag, jag, jag kan inte säga att jag märkte av det, eller liksom reagerade på det nu.
Nej, okej. Okay. Mm.
För jag visste ju till en viss bit, en viss bit in i spelet, att det här kommer att hända. För jag tror vi kanske spelade till labyrinten eller något sånt där, eller kanske lite längre.
Ja, jag vet inte. När jag startade spelet nu, så hade det, så var det pausat vid när man kommer fram till muren och man ser fyrtornet och man ser ut över havet. Så det var halvvägs typ.
Mm. Ja, så långt spelar vi inte då.
Nej.
För jag tror inte att vi... Det är ju uppdelat i fyra delar.
Mm.
Där den första är... Ja, men liksom att världen börjar ta form. Du kastar färg för att se vad du ska ta dig vidare. Vad det är som finns där i dina omgivningar. Sen läggs det på skuggning till viss del.
Ja, precis. Vissa skuggor. Så att då finns det ju plötsligt kritvitt och det finns... grått, grova fläckar som man ser lite.
Och sen, vad är det? Är det något mer som läggs till i första?
Ja, det kommer ju lite vatten också.
Och ja, just det. Mm.
Innan man helt ute ur det.
Precis.
Och så läggs det av även till svarta delar för fönstren. Så att när man tittar ut över labyrinten, då är det ju... Då är det ju vitt, grått och svart blandat lite grann.
Mm. Just det. Men för sen i nästa del, där har man ju, där kastar man ju vatten.
Ja, istället. Precis. Det är ju snudd på att det är uppdelat efter de här fyra delarna utifrån vad man har för krafter också, eller liksom, eller för mekanik. Det är ju olika grejer hela tiden.
Ja, men exakt.
Så du kastar ju bara färg i första delen. Mm. I andra delen kastar du vatten. och
kissskämt.
Yay. Ja. och då är det ju plötsligt mycket mer färger också. Mm. Man ser den här sovande jätten som man ser hans frukosttallrik med en halvätten macka på, och man ser hans fötter sticker upp över några hustak. Och ja, men precis. Och då skjuter man ju vatten först bara på typ vreden för att öppna dörrar och grejer. Och sen så hittar du ju de här murgröna växterna typ som du.
Just det, precis. Och ja, men precis, man kastar vatten på dem så växer de. Man kastar dit man vill att de växer.
Ja, precis.
Typ alltså murgrönan söker sig till vatten så att, och så kan de bilda grepp på väggen, eller man kan klättra på dem, och i vissa fall kan det bli broar eller sådär.
Ja, precis. Men där är det också att man får dem att växa över de vita ytorna, så får man se vad som finns där.
Ja, exakt. Och i tredje delen så är det mörkt.
Ja.
Där är det svart. Och där får man ju försöka kasta på vissa grejer.
Man kastar på lyktor för att de ska börja lysa.
Ja.
Och man kastar även på en lysande kula typ för att få den att rulla dit man vill. För om du inte håller inom ljuset så kommer det spindlar och attackera dig.
Mm.
Jag testade inte om man kunde dö, för jag tyckte det var obehagligt. Gjorde du det?
Jo, det kan man. Jo, och det var inte för att jag testade, utan det var för att jag... Jag gick fel på några ställen, och i vissa fall så hann jag inte i kapp den här bollen.
Nej. Okej.
Så det går.
Mm.
Jäkligt osoft i den här typen av spel.
Ja.
Tycker jag. Men det var lite on edge där.
Ja. Och sen så är det ju fjärde delen där man egentligen bara går omkring.
Ja. Man blandar pyttelite från de tidigare delarna.
Ja, precis. Spelar om dem lite grann. Från kungens perspektiv, eller hans drömsperspektiv.
exakt.
Ja, det är den snabba genomgången av spelet.
Mm. Ja, men det känns som att vi behöver klargöra lite vad man gör, vad som händer.
Ja, och genomgående är ju att man söker efter den här svanen. Man, i början så hittar man fotsteg efter den. Fotavtryck som är guldfärgade efter fötterna. Och så vet man att man är på rätt spår och försöker komma efter svanen, och man ser den ibland och följer efter den i en luftballong mellan två olika städer och följer efter den i luftskepp också. En stor båt av trä fast, och som också har stora ballonger fästa vid sig. Och det är liksom svanen man följer efter, och det här är ju efter att det följer ju Monroes mammas död då. Så att det är det som triggar, eller vad man ska säga, det här att svanen försvinner mitt i natten.
Ja, det är lite svårgreppbart exakt varför man gör det här, så man får ju bara det finns liksom ingen poäng i att ifrågasätta ens motivation.
Nej, precis. Nej, men och om det är så att det här egentligen bara är Monroe som drömmer en dröm efter att mamman har dött, eller om det är något som händer, det får man inte veta heller. Men det är ju enhetligt i så sätt att man följer hela tiden efter den här svanen. Det är det som är målet. Och att få veta vad som har hänt, eller få veta mer om den här historien om kungen. Men det är ju inget, det är ju som fyra olika spel nästan, de olika delarna. Det är ju liksom det nya konceptet överallt.
Ja, just det. Och i den här nattvärlden, där får man ju skapa 3D-plattformar också. Eller man liksom...
Ja, precis. Då,
du markerar på vissa typer av ytor, en rektangel eller en kvadrat. Och sen drar du liksom upp den ur golvet eller ut ur väggen så här, för att skapa...
Ja, och det är ju inte riktigt i nattvärlden, utan då är det ju, då kliver du in i skissen, i the blueprint av husen du befinner dig i.
Det är den delen, den tredje delen av spelet.
Ja precis. I det kapitlet. Men så du går ju genom den här natten och förbi alla spindlarna till ett hus. Och kliver in där och så hittar du skissen av huset. Och då kan du ändra, alltså lägga till golv och grejer i huset. Och när du går tillbaka i vanliga huset så har du fått ett golv.
Yes, men ska vi
prata lite vad vi har tyckt då om det här?
Ja. Har du någon absolut favoritdel? Eller har du flera? Du brukar ha flera ofta, eller likställa dem.
Ja, precis. Men jag har svårt att bestämma mig för om jag ska kalla det för grafik eller spelmekanik, det som jag tycker mest om. Men
jag, just det.
Och det har väl också att göra med att det är så olika delar. Men alltså det som den delen av spelet som för mig känns som att det griper mest, eller som att det gör mig mest intresserad, det är det första kapitlet. Där det är helt vitt och man försöker ta sig fram i blindo. Jag tycker det var så väldigt häftigt.
Ja, men jag håller med om det.
Och jag blir nästan ledsen varje gång jag kommer igenom första kapitlet och man kommer till nästa del. För att jag tycker det är så himla coolt det här. När man inte ser någonting alls vart man är på väg. Du trevar dig fram över stenar, hoppar på stenar för att komma över ett vatten, och plötsligt när du skjuter nästa boll med färg så hamnar du på en trapp och upp på ett stort jävla hus. Jag tycker det är så himla magiskt, och jag får väl kalla det för spelmekanik egentligen, tror jag. För det är ju inte riktigt hur det ser ut, men det går så tätt ihop där. Men det är väl egentligen att jag tycker mycket om det konceptet de gjorde med med den här avsaknaden av visuella intryck och att man själv plockar fram delarna. Mm. Det går ju att spela så väldigt olika med att man antingen skjuter lite grann tills man har färglagt ja, men ungefär där man behöver gå och så går man vidare. Jag minns att första gången jag spelade det här spelet då höll jag på i timmar på att försöka se allting som färgen kunde nå. I alla de här borgårdarna man kom in på så ville jag se allting.
Mm. Ja, men det är ju värt att säga också att man kan inte skjuta. Alltså det är ju som att du kastar typ en vattenballong med färg.
Ja, precis.
I princip. Det är ju inte som att du har du pekar på ett ställe och så hamnar färgen absolut där. Utan nej, det är ju just som en du kastar den ju i en
liksom en båge.
Bana.
Mm.
En båge.
Precis. Så att det är verkligen svårt att lyckas färgsätta där man vill. Och ibland försöker man det och så träffar man någon jävla stolpe i vägen som man inte visste var där.
Ja, precis, eller ett träd eller
ja.
Någonting. Ja, men det, jag höll också på mycket sådär och liksom ville se exakt. Ja, men lite den här achievement-jägaren i mig. Så, ja, men det finns ju säkert någon liten del här som man kan gå till som inte är en del av huvudstoryn men som är...
Mm, precis.
Ja, som de har gömt. Men det är ju ganska linjärt på så sätt. Det finns ju inte supermycket att utforska.
Nej, precis. Det...
Utöver.
Mm, ja, men man kan ju försöka ibland sådär och hoppa upp på några tak och hitta andra vägar. Det finns ju några gömda grejer. De här ballongerna.
Ja.
Som är också ganska fiffigt i början. När man håller på och försöker få färg på allting och sen så, ja men där är något som inte blev mörkt. Här är en vit prick liksom, som man kan se.
Ja, och de svajar lite sådär.
Ja, så just det. Men jag tänkte också, apropå det med att man försöker färglägga allting, så blir ju det ger ju också bakslag i att när du har färglagt en hel yta så blir den ju svart, så ser du ingenting heller.
Nej. Precis, man får vara lite
måttfull.
Man får lämna lite.
Ja. Men jag tycker att spelmekaniken, särskilt i första kapitlet, är väldigt rolig. Det här med hur man utforskar. Det är ju inget jätteudda egentligen. Men...
Nej. Alltså det är... Nej, men precis. Du nämnde ju det här andra fulare spelet, Tag.
Ja.
Till exempel. Det finns ju i många andra spel. Jag tänker på Epic Mickey till exempel.
Ja, just det. Mm.
Nu är ju inte det, alltså, det är inte uppbyggt på samma sätt, utan där, men där målar du ju också för att få fram grejer och ta bort grejer. Och,
ja, precis.
Så den det är liksom, idén så är ju inte ny.
Nej men och det är väl inte det, just att använda färg och måla heller, utan det är ju det här att det inte, det är som att sakerna inte finns förrän du, alltså, du får ingen visuell input alls att det är där. Och det, ja, men, tyckte jag var väldigt häftigt. Sen är ju de här när man använder de här klätterväxterna och skjuter vatten, men det blir lite mer regelrätt 3D-plattforming på något sätt.
Ja, men det är lite, det börjar väldigt starkt och sen går det pyttelite neråt och typ planar ut.
Ja, men på något sätt.
På något vis.
Det skulle jag också säga. Sen var det var lite fräckt med de här blueprint-delarna i husen i tredje delen. Men det hade, alltså, det är nästan så att det hade man kunnat ha mer av i så fall och göra svårare pussel av, för att det skulle kännas...
Man behövde ju inte tänka så mycket.
Nej.
Hur man skulle göra.
Nej, utan där hade de liksom hittat det konceptet och implementerat det. Och sen, ja men bra, nu är vi nöjda med det. Känns det så. Nu har vi fått med den grejen.
Pyttelite tankenöt med några av ballongerna kring... Jag vet inte, samlade du alla ballonger? Eller,
inte alla. De jag såg. Jag försökte ju hålla koll på det liksom. Men... Ja.
Jag gjorde ju det då.
Ja, det gjorde du.
Så att...
Humble brag.
Ja. Ja, men, och inte, det var ju inte, jag klarade mig ju inte utan guide, för det var ju några där i början som någon jäkla ballong som i det här första huset man kommer till då, med alla statyer och sådär. Så är det ju bakom, det är någon dörr som du måste skjuta på. Du kan inte gå igenom den, utan du måste skjuta på dörren för att den ska öppnas. Ja. På något ställe. Och även när du har lyckats med det, så är det inte helt lätt att se.
Nej, precis.
Var du ska träffa ballongen. Så att det var några sådana där riktigt jävliga. Men när man har hittat ett visst antal ballonger, då kan du ju sen i menyn
köpa lite,
låsa upp olika grejer som dels gör att du kan få en ballongsensor.
Ja, just det.
Så att du, ja, när du börjar närma dig en ballong, så då har du som en tom ballongmarkör. Så då dyker upp en pytteliten ballong mitt i den, och så ju närmare du kommer ballongen, desto större blir den och fyller ut den här.
Okej. Okay.
Så det var väldigt hjälpsamt. Så jag körde igenom ett varv till på de ställen där det inte, där jag hade missat.
Just det, ja.
Och så kan man låsa upp fler grejer, som att du kan bara hålla in knappen, så skjuter du som en vattenslang i princip.
Just det.
Färg eller vatten.
Ja, precis. Och det fanns en där man pausar tiden också, så att du kan skjuta bollar och så stannar de i luften och sen trycker du igång och så flyger allt,
ja,
allt på en och samma gång.
Precis.
Ja, men...
Så det känns som att det är mycket av de grejerna som är en sån här i utvecklarläget, att de så här små verktyg som de använde när de tog fram spelet. Så, ja, men det är roligt, det lägger vi in.
Ja men och som känns också som så centralt för just första kapitlet. Och då känns det återigen som att, ja, men det är liksom det som är den stora grejen. Och sen, ja, men vi behöver göra färdigt ett spel av det också. Då har man de senare grejerna. Ja, men och det är väl klart att man kanske inte bara kan ha det som ett stort koncept liksom, utan man behöver ju göra något mer av det. Men det känns ändå som att den ursprungliga idén var det som var det starkaste. Det är ett spelmekaniskt.
Ja, men precis, för det är ju halvkul att gå och... Eller det hjälper ju för sig om du har vattenslang-grejen på murgrönan.
Ja.
Det är ju ganska mycket skönare att bara gå runt och spruta med den och så att det faktiskt händer något där. Men att
stanna
tiden där. Ja men precis. Den är mest effektiva. Ja, att stanna tiden och kasta eller liksom skjuta iväg vattenbubblor, det är ju inte så roligt.
Nej men det gör man...
Ja, det plaskar alla på...
Ja, nej men det gör man väl bara för att leka liksom.
Ja. Nej men det... Det är väl precis, det är synd att de går ut hårt och sen backar tillbaka, för det är ju väldigt, alltså det är väldigt mäktigt i början att sakta men säkert liksom dels få världen synlig för sig själv, och att det också det blir större i och med att platserna du är på blir mer storslagna. Att det börjar i det här lilla rummet, sen kommer ut och så är det natur. Men det är ändå ganska avgränsat, stort hus och så vidare.
Precis. Och sen, och jag tycker det är så himla snyggt när man kommer upp på krönet av det huset. När man kommer in, det är ju upp för en trapp och sen en stor, ja men, stor husvägg, och du kommer in på i det här vakttornet. Då kan du gå upp ovanpå och titta tillbaka över vattnet och se var du kommer ifrån.
Ja, just det.
Och det är också så himla läckert då, innan man har tänkt på det, att man kan se hur det ser ut, det här allra första biten, och man försöker känna sig fram hur världen hänger ihop. Såg du, hittade du grodan i första delen där också?
Ja, men den vet jag att jag har sett en eller ett par gånger. Men jag visste inte att det var något man var tvungen att...
Nej, men, ja, men...
Jag trodde att den bara dök upp.
Ja, men du måste ju skjuta på den för att den ska synas.
Nej, det är så.
Och det är ju, det är samma groda som är på omslagsbilden. En stor groda. Men om du skjuter på den så kväker den till. Och så hoppar den ner i vattnet, simmar iväg. Och så kommer ett stort sjöodjur och äter upp den.
Just det.
Ja, men ja. Och också sånt där kul som, ja men, den finns liksom inte förrän du har träffat den. Det är läckert.
Nej.
Men men... det känns som att det här var en av dina positiva också.
Ja, ja, absolut. Men ja, också med samma tanke där om att den här fascinationen för hur spelet funkar fortsätter ju inte genom hela. Utan då blir det ju mer en, alltså, man sitter och hoppas lite på att åh, blir det något spännande nu i nästa del, och så blir det ju, alltså, det är ju annorlunda och det är kanske inte vad man väntar sig, att jaha, nu ska jag helt plötsligt spruta vatten och påverka miljön på olika sätt, eller nu ska jag, nu är det mörkt istället, hur ska jag göra nu?
Mm.
Eller nu hjälper ju inte färgen mig någonting. Och
nej, men precis.
Man blir ju lite utmanad på så sätt, ja. Men det är ju samtidigt inte lika kul.
Nej.
Att spela det.
Nej, men det är läckra idéer, men det är ju svårt att bära upp den starten. Ändå. Mm. Tänker jag. Det är väl det som är problemet, precis, med det. Men å andra sidan så kan jag inte se att man skulle kunna göra tvärtom. Att man har de andra delarna och sen så avslutar det med att det blir helt vitt.
Nej,
det är ju, exakt. Det behöver ju ligga först, den biten.
Om man inte hade haft... För hela tiden så... Med jämna mellanrum när man spelar så dyker ju de här små boksidorna upp.
Mm.
Eller vad man ska säga. Man ser en liten bild på en vägg och så kastar man färg på den. Och då eller liksom målas en hel sida upp och så kommer berättarrösten och fyller på med nästa del i berättelsen.
Mm. I berättelsen om den här kungen som har skapat riket.
Exakt. Och där då byggs det ju upp som att, ja, men han först var allt vitt och kungen ville ha det så, och sen tyckte folket att vi ser ju inte vad vi ska, eller hans undersåta, så vi ser ju inte hur vi ska ta oss fram. Ja, men då får ni lite skuggning här som,
ja,
ni har. Att det liksom, det finns en poäng med varför de här stegen fylls på, att man hade ju kunnat göra precis tvärtom, att de bodde i en vanlig värld och sen plockade kungen bort,
ja,
alla beståndsdelar ett och ett tills det bara blev vitt. Men alltså, jag håller med att det inledande intrycket hade ju inte varit lika starkt då.
Nej, precis.
Nej, så det, jag vet inte hur man skulle kunna ha gjort det bättre egentligen. Man får, det kanske var det smartaste att börja på det sättet.
Ja, men det tror jag ändå.
Och bygga det därifrån.
Och sen om det är så att man skulle ha fortsatt med den typen av utforskande, eller att om det är bästa är att göra som de gjorde, det är nog svårt att säga.
Mm. Precis. Mm. Men och det är väl kanske där också spelets liksom svaghet ligger, för eller i och för sig samtidigt är det ju kanske bra, för spelet är ju ganska kort.
Mm.
Det är ju de här 4 kapitlerna och det tar ju bara ett par timmar, vill jag säga, att ta sig igenom. Kanske 3.
Ja, det beror ju på hur man spelar, känner jag.
Ja.
Alltså, om man springer runt och försöker skjuta ner allting med svart färg i början, som jag gjorde första gången jag spelade det här, då tar det ju då tar det några timmar extra. Men, men absolut, att spela igenom det tar ju verkligen inte lång tid.
Nej. Nej, men för det är väl kanske smart också att de inte... Ja, men inte försökte
dra ut på det. Nej.
Nej, men exakt. Att det blir, hinner ju aldrig riktigt bli uttjatat, någon av delarna, känner jag. Alltså, precis när man börjar tröttna på det, då byts det och så kommer det en annan mekanik istället.
Just
som
det.
Som är i fokus.
Ja, i och för sig.
Men ja, jag vet inte.
Ja, det kanske är genialt egentligen.
Det kan ju vara det. Det är jättesmart att de avslutade där de gjorde, men
ja.
Man hade ju kunnat göra mer av det. Jag vet inte riktigt var jag vill komma, men det...
Nej.
Nej.
Ja, men det...
För utmaningsmässigt är det ju inte så, liksom, det är ju bra känner, eller ganska lagom utmaning att det,
ja men och det och...
det blir ju aldrig svårt som man fastnar.
Nej, precis. Det är ju egentligen inte särskilt svåra pussel, utan man, ja men det är liksom lite ströspel på något sätt. Men väldigt mysigt liksom. Men ja men jag sitter liksom och försöker komma på vad som är det negativa. Om jag skulle ta en. Och det är väl...
Var det svårt att spela? Alltså, var det kontrollmässigt?
Nej, alltså det är ju... Nu spelade jag på PlayStation 3. Och det är ett första personspel. Och det är liksom inte... Men alltså det är så pass... Det är ett så pass enkelt spel att det... Spelar liksom ingen roll att jag... Styrde med lite klumpiga... PlayStation 3 stickor liksom. Men jag kan tänka mig att det kändes mer intuitivt att, i alla fall, att spela på PC, spela med mus.
Jag har ju spelat igenom Portal nyligen på däcken. Och jag fattar inte varför man vill spela, alltså så, den typen av spel med styrspakar. Det är ju tortyr,
ja, men,
när man inte kan sikta exakt som man vill.
Nej, men i Portal så har du ju också ett stressmoment. Alltså det är ju ofta saker som faller ner och du ska... Ja, men du hoppar och så ska du skjuta ut en portal i fallet och liksom lyckas träffa rätt. Då behöver du ju precision på ett annat sätt som jag tycker också är svårt att få till med handkontroll. Men för jag tycker också att hellre att det känns mer naturligt att spela det med mus i så fall. Men här är det ju så liksom, så enkelt och så vad heter det? Low stakes. Så det är ingen som står på spel liksom. Så då funkar det väldigt bra, tycker jag.
Låga stakar,
det är det jag vill ha.
Absolut. Men jag bara tycker att första personsspel med handkontroll generellt är väldigt avvikt. Det är olustigt.
Ja, mig stör det inte när det är den här typen. Jag spelade ju Firewatch så här också.
Ja, just det.
Med handkontroll och... Ja, men är den här typen av lite mer narrativa walking simulator spel så kommer jag nog fortsätta med det för att kunna spela det vid tvn. Och
spelade du Ethan Carter så också?
Ja, det gjorde jag.
Ja. Ser, det finns
ja, jag ser
folk
jag,
till allting.
Jag ser av smaken i ansiktsuttrycket där på dig. Det kryper. Ja, men...
Så vi, okej. Jag försökte tvinga fram att du skulle tyckte illa om kontrollen, det gick inte.
Nej, men jag tycker inte det faktiskt. Grafik och ljudbild tycker jag att det är väldigt svårt att tycka illa om, för det är väldigt gulligt spel. Liksom fin grafik och det är väldigt bra ljudbild. Jag tycker musiken är jättebra.
Ja, för det tänkte jag på. Jag har liksom inget minne av... Jag har ju spelat den här musik, men jag minns liksom inte vad det var. Möjligen att det kanske var lite pianoplink ibland.
Det är ju en del stråkkvartett. Och en del lite fina melodier i när man kommer in på i trädgårdarna liksom.
Det är inget som har satt sig.
Nej, sen var det lite stressande musik när man springer upp för den här
huset
den statyn. Ja. När hela vattennivån, hela sjön stiger jättefort. Det tycker jag var ganska obehagligt för övrigt.
Ja, det är det verkligen.
När det är så mycket vatten som stiger samtidigt, så känns det liksom inte verklighetsförankrat. Jag tyckte att det här spelet känns så väldigt verklighetsförankrat fram till dess.
Precis. Så blir det orealistiskt på slutet. Ja. Nej, men det, där tror jag nog att jag funkar mycket så att jag inte riktigt... Att jag kopplar från, liksom. Jag lyssnar inte så mycket då.
Nej.
När sådana moment kommer, utan att jag blir också stressad och bara vill överleva. Alltså, då jobbar kroppen med det som behövs för att ta sig fram.
Stresspåslaget tar över.
Ja. Ja, men jag ska, av de två så håller jag väl då, av förklarliga skäl, grafiken högre. För att det är det som... Jag tänker att liksom musik och ljudeffekter är mer ackompanjemang. Alltså på, faktiskt, det är inte där krutet ligger. Det är ju,
nej. Nej, visst.
Det är ju pynt.
Ja, men absolut. Det är verkligen det visuella som är det mest slående i det här spelet på något sätt.
Mm.
Trots, alltså i all sin enkelhet ändå.
Mm. Ja, men för det blir ju inte osnyggt ju längre man spelar, utan det är ju mer att det är inte lika visuellt slående bara som,
nej,
i början.
Nej, men precis.
Det är ju för sig ett ställe, och det är väl mer hur det görs, kanske inte så mycket hur det ser ut, men när man har en kikare som, eller man är det uppe på slottet efter labyrinten? Eller är det ännu senare? När man kikar in i rummet där kungen sitter och sover?
Ja, det är ju vid den här... Vid fyrtornet uppe på muren. Så tittar man ju över vattnet in på en ö. Och så ser man siluetten av kungens staty. Och så går det jättefort sista biten in. I ögat på statyn, och så ser man där han sitter framför elden med sin...
Lite obehagligt faktiskt att man bara...
Ja, det gick så jävla fort sista biten.
Ja.
Det finns ju ett gömt teleskop också, men den borde du ha hittat. Det är när man tittar upp på en planet. Upp på månen, tror jag det.
Oj. Nej, det här känner jag inte igen.
För då när du tittar upp i den så ser du nämligen som en litet Easter egg. Jag tog bild på den för att jag skulle kunna visa. Ser du vad det är för något?
Men nu försvann det. Ja, jo, men såklart. Det där är jag
sett. Den hittade du. Ja. Och det är lite busigt. Det, då för tittarna så är det då, nej, lyssnarna heter det. Så är det då att man... zoomar in på månen och ser karaktärerna från Journey. Det andra stora indiespelet.
Nedanför i berget.
Ja, precis.
För det är väl det berget i bakgrunden nu?
Ja, precis. Det är det. Berget och det här ljuset. Mm.
Ja, men exakt. Den hittade jag. Så då var det inte... Då har jag inte missat någonting. Då har jag gjort...
Nej, ja, du har gjort mycket mer än vad jag har gjort. Jag har ju inte tagit alla ballonger. Det är ett snyggt spel. Främst för den här första biten som är så cool. Det är trevligt ljud. Kontrollen är inte så mycket att kommentera på. Liksom, för att, du går runt och hoppar lite grann och du skjuter vatten. Spelmekaniken är ju det som är det nyskapande, fast det är också mest första biten. Sen är det liksom lite vanliga 3D-pussel som man har varit med om tidigare. Det kändes inte så himla konstigt något av de senare kapitlen egentligen. Manuset känner jag att där är det inte så mycket att säga om egentligen.
Nej, det är väl en pytteliten twist typ på slutet.
Ja.
Med att man får reda på att man spelar som kungens son. Och att kungen då, eller ens mamma då, var drottningen som...
Precis. Ja, men man...
En lite sorgsam historia som man får följa då genom spelets gång.
Ja, precis. Så Monroe får ju veta lite mer om sin mamma och om sin...
Mm.
Och om den här kungen då. Och till slut så förstår man ju att det är Monroes pappa. Eller man förstår det mycket tidigare när det talas om för en. Men,
ja, precis. Det är inte i slutet, men att en bit in i spelet som det
uppdagas. Ja. Ja, men så den här lite lustiga historien om kungen som skapar sin värld och på helt enligt sina egna nycker är ju i slutändan inte så ovillkommande som man fick känslan av i början. Liksom.
Mm.
För karaktären som man spelar. Men ja, men det är väl inte så mycket att säga om det heller.
Nej, jag kom på en grej nu bara som är lite rolig. Det är bara pytteliten grej, men i grafikmässigt. För det är ju när man kommer till kungen och han vaknar.
Mm.
Minns jag det fel som att han reser sig upp då? Eller sitter han still hela tiden?
Han sitter still.
Ja. Det var, jag vet inte, jag fick för mig att det var något... Någon lite mer cell-shaded 3D-modell. Det kanske är svanen jag tänker på. Och jätten är det också.
Ja, men precis.
Som är lite mer 3D-modeller. För sen när man både som Monroe och sen när man får spela igenom kungens dröm.
Ja.
När man går framför speglar.
Ja, då är man ju...
Och ser sig själv. Då är man bara en 2D-platt 2D-figur som inte liksom...
Ja, men det ser ut som ett utklipp i en bok liksom.
Ja. Så det tyckte jag var lite spännande kontrast.
Mm.
Och
ja, det
är roligt att man inte fick mer dimensioner än i likhet med de här andra.
Nej, det är lustiga blandningar av olika stilar och olika typer av modeller. Så.
Mm.
Visst. Och kungen hade en talande flodhäst om husdjur. Det var lite lustigt.
Ja, just det. För varför inte?
Ja. Men, och det känns som att det finns liksom inte så mycket mer att säga på något sätt. Det är ett väldigt mysigt spel. Jag tycker om det på väldigt många sätt och att det är... Ja, men det är en häftig upplevelse att spela, tycker jag faktiskt.
Mm.
Speciellt första kapitlet. Och sen så resten går väl an. Det är mysigt ändå liksom.
Ja, men, och det är väl där det ligger spelet i fatet, att det inte är så långt heller. För det känns inte som en uppoffring att ta sig igenom det, utan det blir ändå någorlunda sammanhållet
och ja, men visst.
Känns som att det passar.
Ja,
passar ihop.
Ja, men det går ju absolut att spela igenom på en kväll.
Mm. Och säkert jättebra med, om man nu man har lyssnat på det här, då vet man ju hur hela spelet, vad som händer och så här. Men om man skulle vilja så kan man ju då plocka med sig någon som inte har koll på det här och spela det tillsammans, köra en liten bakgrundes.
Ja, visst, absolut.
För det är ju supermysigt och ja, som sagt, det är inte så utmanande. Det är ett par ställen man kan dö på, men det är inte svårt så att
Nej, ta
sig vidare.
Nej, precis.
Man behöver inte vara bra på spel för att klara det här. Det är väl vi ett bevis på.
Ja, precis. Det tycker jag absolut.
Ja.
Ja, men...
Det om det.
Ja, det var väl det om det, tror jag.
Mm.
Kort och koncist.
Det var The Unfinished Swan. Och... vi kommer ju växla upp till nästa gång och höja utmanings- eller svårighetsgraden rejält.
Ja, men det blir det. Det känns kul.
För då ska vi, eller vi har spelat, det här har vi pratat om redan, men detta har gått åt helvete för dig att spela Hollow Knight.
Ja, fan alltså, jag blir så ledsen varje gång jag tänker på det. Det ska bli kul att sitta till ett avsnitt och prata om hur ledsen jag är.
Ja.
Ja, men det är jag jävligt taggad på. Det ska bli kul.
Mm.
Ja.
Och vi ska ju få till så att du får spela sista bossen på min spaning där.
Det blir perfekt.
Så kommer det nog gå som en dans. Ja.
Men det blir ju lite speciellt i avsnittet.
Mm.
I och med att vi har med en gäst som inte pratar svenska.
Ja, det kommer bli fett olustigt.
Yes.
Men jag tänkte att...
Ja, men det blir kul. Så, att det, så du, det kan vi bjuda på att ni får höra på när David och jag försöker förmedla våra tankar på engelska.
Precis.
Lite fritt sådär. Jag tänker att jag har ju inget att förlora på det.
Nej, det är ju mitt rykte som lärare inom det här språket som kommer att komma tillbaka och bita mig i röven. Yep. Säkert flera gånger. Så det blir jättekul.
Det blir perfekt.
Yay.
Men
det är bra att jag inte har några elever, tror jag, som lyssnar på det här.
Ja.
Tappa all respekt.
Vi får det annars. Men då har vi med min gamla kompis Matthew Schroeder som jag lärde känna när han var student i Örebro.
Och som jag har träffat ett par gånger.
Ja.
Som jag inte känner, skulle jag väl inte säga. Men vet vem det är?
Ja, jag har träffat det i alla fall. Och som...
Trevlig att titta på.
Vad sa du?
Trevlig att titta
på. Ja, men det är och prata med. Och också en jävel på spel. Så det blir kul. Han är en sån där kille som alltid skulle knäcka mig när vi spelar olika grejer. Precis som jag alltid brukar sträva efter och besegra dig i spel. Men till skillnad från när vi spelar så blev det inte att jag och Matthew vann ungefär lika många matcher om man spelade Super Smash Bros. Till exempel. Utan jag får alltid stryka av Matthew.
Jag har ju spelat Smash Bros. Mot honom också.
Ja.
Nej. Så jag vet hur det svider.
Ja, det känner igen det.
Mm.
Ja, men det ska bli kul i alla fall.
Superkul. Och Hollow Knight är ju en inte alls lika dold titel som det här.
Nej.
Som vi har spelat nu. Så det vet jag att folk har saker att säga om. Och ett vida väldigt omtyckt spel. Så där vill vi höra tankar och åsikter om högt och lågt i det här spelet.
Ja.
Så skicka in era tankar och åsikter där. Var ni vill egentligen. Facebook, Instagram, Twitter. Höll jag på att säga. Snigelpost skulle jag säga. Men det är inte alls där det är. Det är ju mail till vår Gmail. nyttspelplus@gmail.com.
Snabelpost.
Snabelmail på nyttspel.plus. Eller ja.
Nu går det ut för.
Nu
skiter det. Och med det säger vi... Tack och gör för den här gången. Och tack så mycket för att ni har lyssnat på Nytt Spel. Puss!
Puss. Det är ju aldrig samma ton.
Det känns som att det är samma koncept om man har dragit det åt andra hållet.
Bakåt. Dra det baklängs.
Dra mig baklänges in i fågelholken.
Dra mig holklänges in i fågelbaken.
Det är det bästa.
Ja. Den bästa baken. Shit, vad produktivt det här är. Tror inte vi har något på Fibban heller, eller på sig, men det är ju något helt annat. Facebook.
På Bibban?
Nej, Fibban.
Fib. Det finns en karaktär i Magic the Gathering som heter Fibblethip. Den namnet inte har några vokaler. F-B-L-T-H-P.
Ja, det är svårt. Ja. Det är svårt att uttala det utan vokaler.
Ja, det blir det. Ska vi ha det som synkord? Fibblethip.
Är det TH? Fibblethip. Eller p. P.
Och inte f, utan fibblethip. Inte ph som i fibblethip, utan...
Nej, f-f-b-l-t-h-b.
Ja.
Ja, okej.
Okay. Fibblethip.
Men du säger p på slutet.
Ja.
Ja, okej.
Okay. Ja, p, fibblethip.
Ja, då är jag med. Ja, du... Cool shit.
Thwip. Cool shit.
Cool shit.
All right.
Ja. Snillen spekulerar. Shit, nu håller jag. Jag ska bara.
Mm, nu. Oj. Så.
Ja.
David håller på att avlida av host.
Mm. Men nu är jag tillbaka.
Ja, härligt.
And we're back.